Hej och välkomna till avsnitt 1068 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig, Ronny Berggren, som kan stödjas på swishnummer 070-3028-950. Här följer idag den 1 april 2020 en uppdatering tillsammans med Björn Nordström om det senaste i USAs kamp mot coronapandemin. Varmt välkomna. Björn Nordström, välkommen.
Tack så mycket.
Vi ska göra en uppdatering om USA i allmänhet, men vi ska såklart fokusera på coronaviruset och ja, vi kan börja där. Har vi något att rapportera om det?
Ja, det är nu visar sig att det är ett fartyg, jag såg just på nyheterna, ett fartyg, Theodore Roosevelt, USS Teddy Roosevelt, som har minst 100, sannolikt betydligt fler än det, sjömän. Det finns typ 5000 som jobbar på det fartyget, men över 100 har coronaviruset nu, sannolikt många fler. Så nu måste de försöka, det är alldeles utan Guam, vilket är amerikanskt territorium, jag fattar det rätt. Så nu ska de försöka hitta på något sätt att inhysa de sjömännen som är sjuka på Guam eventuellt, men det verkar inte vara så enkelt att göra heller. Och så måste de sanera hela fartyget och så måste de testa, och de kan bara testa ungefär 100 personer om dagen. Så att nu har då flottan då i USA stora problem att försöka lösa sådana där saker, va? Därför att det fartyget då i sig har kärnvapen, så de kan inte bara överge det helt heller, va? Utan de måste vakta fartyget med för att kunna vakta alla de här kärnvapnen också, så att man börjar ner så inom militären, så börjar det här skapa problem också, va? Så att vi får se hur det här funkar. De försöker att lösa det, va? Men det är fler och fler sektorer som blir påverkade direkt av det här.
Och det jag läst om just det där skeppet är att eftersom det är just ett skepp så är det så trånga utrymmen, så det går inte att isolera bara de sjuka.
Precis.
Utan det sprids som en löpeld i skeppet.
Ja, och jag tror inte det här är det första vi kommer att höra att militären i USA, och kanske andra länder med sannolikt, kommer att få mer och mer problem inom militären, att det sprids som en löpeld, vare sig det är armén eller flygvapnet eller flottan. Så att jag tror vi kommer att se betydligt fler sådana här saker som inträffar, vilket naturligtvis kommer att ha en negativ påverkan på beredskapen, den militära beredskapen. Men vi kan ju hoppas då, det är kanske någonting positivt som kommer att komma ut av det här, det är att militära konflikter kommer att minska, eller att folk är inte lika intresserade längre att ingå i militära konflikter så länge det här håller på. Så vi kan ju hoppas att den delen i alla fall kanske minskar.
Ja. Ska man prata om något positivt i det negativa i sammanhanget också, så kan man ju nämna miljöutsläppen. De har ju också minskat drastiskt de senaste dagarna, och det kommer ju inte bestå för evigt såklart, men alltså man kan tydligt se att utsläppen nu från jorden uppe i atmosfären är kraftigt reducerade, och jag har inga siffror, men att det här är ju ändå något unikt, att globalt så stänger man ner fabriker och produktioner samtidigt ungefär. Det är ju helt unikt i vår moderna historia.
Ja, jag kan väl tänka mig att det finns ju nu städer nu helt plötsligt som, oavsett om det är Los Angeles eller Tokyo eller Manila eller vad det nu kan vara, som helt plötsligt inte har ett tjockt lager smog, i alla fall en betydligt mindre smog som ligger och vilar över städerna, va? Så att det är väl något positivt, men å andra sidan så lösningen är väl kanske inte massarbetslöshet och virus för det hela, men det är en helt annan fråga.
Ja, visst. Innan vi går vidare till nästa grej, jag ska säga det, men så kom ihåg det. Jag har läst en jätteintressant artikel. Alltså nu finns det rapporter om att vi vet att isolering, social distansering och självkarantän och karantän, det fungerar. Det är ett sätt att begränsa de här smittorna. Och jag läste en artikel igår på sajten War on the Rocks, och den handlar om ett utbrott av ett virus 1813 på Malta, den här ön utanför Italien då. Och det här visar att på den tiden så visste de mycket väl hur man skulle stoppa sådana utbrott, för sjömännen, de tog ofta med sig olika sjukdomar och sånt där, och då hade man just ett karantänshus. Är ni sjuka på skeppet så får ni inte lämna, utan ni får vara i det här karantänrummet, och det var ju vaktat med soldater i flera veckor för att det inte ska utbruta några sjukdomar, och det var så man skyddade ön i århundraden. Sen 1813 så fick man en ny person, det var en britt som skulle styra det här stället, men han jobbade på distans, och det var ingen som tog riktigt ansvar, och till slut så kom det ett skepp med en sjukdom, och ja, de lyckades smita ut, och hela ön vart, ja, det var flera 20-30 000 som dog på Malta då, 1813. Men vad den här artikeln demonstrerar eller förklarar är att det här med isolering, det funkar. Liksom stoppar man de sjuka, isolerar man dem, så klarar sig resten av samhället. Och det är det vi i resten av världen nu har börjat komma på lite sakta, att det funkar med social distancing och såna saker.
Ja, det är väl det som är tanken, och det är det experterna i alla fall här i USA säger, att vissa kommer, eller tyvärr många kommer att få den här jädra, det här viruset i vilket fall, men vitsen är att om man isolerar sig, dels så minskar man ju risken, va, Men så kan man också den här, man kan platta ut den här kurvan de pratar om, vilket är att, att sjukvården inte blir överansträngd omedelbart, att alla får det inte på en gång, utan man istället kanske får det lite senare, om man nu ska få det överhuvudtaget, va. Och det är väl det man hoppas på, att, då, att, att man inte ska överbelasta sjukvården, så sjukvården kommer att i alla fall klara kapaciteten av människor genom att man håller människor isolerade. Jag kan ju se på mig själv, jag arbetar hemifrån till 100%, frun arbetar hemifrån, och vi i princip går ju aldrig ut annat än på baksidan på tomten ungefär, och det är ungefär allt. Och sen istället för att åka till affären och handla mat en eller två gånger i veckan, så åker vi varannan vecka nu för att dra ner på sånt där, va. Och då minskar man ju sannolikheten, så det är ju sådana där saker man det gäller att göra. Och jag tänkte också nämna det, Anthony Fauci, han som då är en av de ledande figurerna då, som alltid står och pratar varje dag bredvid Trump då, i de här uppdateringarna. Han kommenterar idag det här hur media förfalskar nyheter. Det är väldigt viktigt att påstå. Det var en artikel som kom ut i någon tidning. Jag vet inte vilken tidning det var i USA, men det var ett media outlet i USA som skrev att coronavirus nu man måste hålla sig. Det här 6 fot duger inte längre. Det är 75 fot som gäller. Vilket är 6 fot, är knappt 2 meter, och 75 fot är väl vadå, 25 meter typ ungefär. Och han var väldigt, väldigt upprörd och sa att det här som gör media sprider falska nyheter bokstavligen, va. Han sa att det här med 6 fot gäller absolut, det är inget snack om det. Det är absolut ett bra distans. Det här med 75 fot som de pratade om, det media inte nämnde var det att om någon råkar nysa utan att hålla, liksom, om man gör en jättenys och bara riktar den rakt ut utan att nysa sig liksom i armbågen eller någonting, va. Så att han var irriterad på de här falska nyheterna som sprids och verkligen klargjorde att 75 fot och 25 meter inte sant, utan 6 fot 2 meter ungefär, det är alldeles, det duger fortfarande. Det finns inga vetenskapliga bevis som säger någonting annat än det, även för det coronaviruset, va. Så att det man ser, och jag ska med gissningar, vi har pratat om det förut, va, att media ser naturligtvis skrämselpropaganda i ett sätt för att få klick, och det är det media gör, va. Så att de sannolikt visste om det där, men de pumpar ju ut det, va, för att det sprider som i de här artiklarna sprids sen som en löpeld då i social media, tyvärr.
Mm, just det. Donald Trump, han har ju kritiserat Barack Obama väldigt ofta, och det är ju den tidigare presidenten då, och nu för första gången har faktiskt Barack Obama gått ut och kritiserat Donald Trump. Han gjorde det på Twitter igår, och han twittrade att vi har sett de fruktansvärda konsekvenserna av de som förnekar varningarna för en pandemi, och vi har inte råd med sådana här, med konsekvenserna av till exempel klimatförnekelse längre, och alla oss, speciellt unga, kräver en bättre regering som kan, ja, inte svika oss ungefär, och ja, lite så skrev Barack Obama. Så att en kritik från Barack Obama där mot Donald Trump.
Ja, det var, är det här tweetet som du nämnde då, som du hänvisar till. Att egentligen, det är ganska intressant det där, för att Barack Obama, han skriver ett tweet där han i princip kopplar ihop då det här klimatförändringar med det här viruset. Va? Det finns väl ingenting som jag har sett än så länge vetenskapligt som bekräftar att det finns en direkt koppling mellan viruset och klimatförändringarna. Va? Så att han insinuerar till att Trump förnekar klimatförändringar, och därför har vi nu det här coronaviruset ungefär. Det finns ingen vetenskaplig koppling mellan dem som jag har sett i alla fall. Jag tror inte det kommer inte komma ut en sån studie på väldigt länge, eftersom det tar ett tag att klura ut sånt där om det stämmer eller inte. Va? Mm. Så att det där är mest, anser jag, det mest brus, och framförallt säger du att piska upp någon slags hatstämning, och framförallt försöka på något sätt säga att klimat. Och att om Trump hade begripit klimat bättre, så hade vi inte haft det här coronaviruset. Va? Men det har ju ingenting med Trump att göra, för att viruset startade ju då i Kina. Va? Så att det är synd att Obama drog igång sånt här. Och det han gjorde också, det är också att det här svininfluensan, det här H1N1 som höll på när Obama var president. Ja. Man kan ju också säga då att det hade ju kanske också med klimatförändringen att göra lika gärna. Va? Så att på något sätt koppla det här viruset nu till klimatförändringar, att det är Trumps fel, det var ganska lågt. Det var ett slag under bältet helt enkelt. Va? Men om det är den enda kritiken Obama har, för det är faktiskt första gången som Obama har uttalat sig i frågan i det här. Om han då gör den här konstiga kopplingen mellan Trump, klimatförändringar och viruset, va, så inser man att då har egentligen inte Obama någon konkret kritik att komma med. Så då måste han vara ganska nöjd med vad Trump har gjort på alla andra fronter med det här viruset. Om man måste komma med en slags konspirationsteori som inte har någon vetenskaplig bekräftelse. Så att med andra ord, Obama ger Trump ett högt betyg.
Ja, verkligen. Något mer?
Ja, jag ska gå igenom här och kolla.
Annars kan jag nämna medan du gör det, och så kan jag
Ja,
bara
visst.
säga att det finns ett land som heter, alltså jag fick googla på det idag, för jag har inte varit där såklart, men jag visste knappt vad det var för något. Turkmenistan, alltså före detta Sovjetrepublik, på gränsen där nere mot Turkiet och ja, där nere mot, jag vet inte om de gränsar till Afghanistan eller något sånt där, Iran eller någonting, men i alla fall Turkmenistan, den islamisk republik, före detta Sovjetrepublik, de förnekar coronaviruset. De är en av typ tre nationer som säger att vi har inga fall här. Ett annat land är Nordkorea, och nu har man förbjudit media och allmänheten från att ens säga ordet coronavirus. Så säger man coronavirus i Turkmenistan, då kan man bli arresterad av polisen och åtalad och säkert utsatt för massa otrevligheter. Och de menar då, trots att de är granne med Iran, att nej, det finns inget sånt virus här. Så att det är deras sätt att hantera det, att förneka, och jag antar att det är likadant i totalitära stater som Nordkorea. Har du hittat det du
Ja,
sökte?
jo, jag tänkte nämna det här att för bara några dagar sedan så sa ju då amerikanska regeringen med Trump då att man gissar på att antalet dödsfall i USA kommer att bli kanske upp till 100 000. Den siffran har man skrivit upp nu. Så nu pratar man om en siffra mellan 100 till 240 000 dödsfall som kommer att ske i USA. Och de närmsta 2 veckorna här kommer att vara väldigt, väldigt allvarliga tydligen. Så att antalet dödsfall i USA kommer stiga väldigt kraftigt nu under 2 veckor. Och man hoppar, målet är nu att kan vi komma under 240 000 döda. Naturligtvis med mer data som kommer in så kommer ju de modellerna att förändras helt ganska kraftigt, va? Men jag tror att siffran nu ökar ganska kraftigt på hur många som folk tror kommer att dö. Och jag kan ju nämna då att jag själv bor ungefär 1 kilometer från ett pensionärshem, och 2 stycken pensionärer dog bara för 2 dagar sedan. Det var tydligen en anställd som var smittad av viruset som inte hade några symptom, utan ja, men har man inga symptom så tror man att då kan man gå till jobbet som vanligt ungefär, va? Och gick dit och smittade, och sen så några dagar senare så dog det 2 pensionärer av det där. Så att nu börjar det verkligen hända saker och ting på lokal nivå, bara liksom alldeles i kvarteret som man bor i ungefär.
Väldigt otäckt. Jag hörde, alltså igår höll ju Trump en presskonferens, han gör alltid det, och CNNs Jim Acosta var där, och Jim Acosta är som sagt, vi har pratat om förut, han är ingen vän till Donald Trump, men efter det här talet då, för Trump sa samma sak, han sa att nu är det här är allvarligt och uppemot 200 000 människor kan komma att dö, och det här är en låg bedömning, alltså det kan bli högre, det kan bli fler. Och Jim Acosta sa sen på scenen när han kommenterade efteråt, ni vet att ja, jag har ju varit kritisk till Trump väldigt många gånger, och Anderson Cooper som intervjuade då Jim Acosta sa ja, jo det har det varit, men det här var en annan Donald Trump ikväll, sa Acosta då, och jag tror att I think he gets it, sa han. Så att
ja,
där gav Jim Acosta faktiskt cred till Donald Trump för en gångs skull.
Ja, och jag tänkte på tal om CNN, vi kan nämna att Chris Cuomo som är bror till Andrew Cuomo som är guvernör för delstaten New York, Chris Cuomo har nu coronaviruset och är sjuk, så att nu börjar det verkligen påverka kända personer som har stått i rampljuset, och man verkligen börjar se nu att det påverkar alla grupper, det liksom diskriminerar inte på någon
Nej.
Helt enkelt. Jag tänkte också nämna, jag gjorde en uppdatering på min Facebook-sida. Jag kritiserar ganska kritiskt som Marcus Oskarsson var, och för att han då har ju väldigt många följare, men samtidigt så missleder han och felinformerar och ljuger ganska kraftigt till sina följare. Så jag gjorde en uppdatering idag när jag gav ett exempel på, han skrev upp en uppdatering i morse tror jag det var, Oskarsson, att i USA är det ju stort problem och det är katastrof, han liksom, USA är så illa förberett och så vidare. Med andra ord, han svartmålar USA, och på något sätt så är det då naturligtvis Trumps fel alltihopa, va? Så min poäng är då, det var då jag gjorde min uppdatering själv då, och jag nämnde precis samma sak på Oskarssons hemsida, där jag då nämnde att ett stort problem i USA som Oskarsson då inte tar upp, av vilken anledning vet jag inte, han vägrar ta upp det i alla fall. Det beror kanske på att delstaten New York har en guvernör som är demokrat, och New York City har en borgmästare som är demokrat. Så jag nämnde ju då att över hälften av alla smittade i USA bor i New York City. Och Bill de Blasio, jag tror du jag nämnde det någon gång för, Bill de Blasio som är en demokratisk guvernör och hans hälsodepartement, redan i början, så sent som i början av mars.
Bill de Blasio är borgmästaren, du sa fel där.
Precis, uppmanade människor att inte bry sig om viruset. Om man känner sig frisk så ska man gå ut och bete sig precis som vanligt. Oroa er ingenting och så vidare och så vidare, va? Och det visade sig ju att det var fullständigt fel beslut. Och det var flera veckor efter Trump hade då stoppat flygen från Kina. Och då Trump hade varnat för att det här kan gå riktigt illa. Vi måste verkligen ta krafttag med det här. Och Kalifornien då, som också har en demokratisk borgmästare, var ju omedelbart ute och gjorde de här stay home orders och så vidare. Så Kalifornien agerade ju omedelbart på det här väldigt kraftfullt, va. Så min poäng med det hela är att när media då, framförallt i Sverige och Oskarsson i spetsen då, på något sätt menar att Trump dit och Trump hit och han gör fel och han missköter ju allt. Man kan faktiskt säga, vi nämnde ju det förut också, va, att Bill de Blasio är ju faktiskt en person som har gjort att hälften av alla fall i USA är på grund av hans oansvariga beteende, va. Genom att inte göra någonting, istället uppmuntra människor att bete sig oansvarigt, va. Och sen så kan ju de sprida andra folk med, va. Så att jag tycker det är viktigt att nämna att USA är ju sånt stort land, och att bara säga att det är Trumps fel att New York har enorma problem för det här. Det är ju helt fel, va, när borgmästaren i New York och New Yorks hälsodepartement är faktiskt de som har ansvaret bakom att problemet har blivit mycket större än det borde ha varit. Om New York hade agerat på samma sätt som Kalifornien, och Trump gav Kalifornien, Trump och Kaliforniens guvernör Gavin Newsom ogillar ju varann, men Trump har Gavin Newsom har berömt Trump, och Trump har berömt Gavin Newsom. De verkligen uppskattar varandra och berömt varandra för att de gör ett bra jobb. Båda anser att de gör det. Så att det är viktigt att nämna att borgmästare och guvernörer har gjort saker och ting som har varit proaktiva eller fullständigt oansvarigt, som har skapat, bara förvärrat problemet.
Ja, och jag vill tillägga också, alltså, det är ju som vi har pratat om förut, men det är värt att repetera det här därför att svenska lyssnare, alltså, det är verkligen en felvinkling av USA som finns i Sverige. Och det är mycket prat om att Trump, han gör olika utspel på Twitter, och han har varit i bråk med Michigans guvernör, den här kvinnan som han säger att jag vill inte prata med henne, han sagt, utan Mike Pence får sköta det, jag tycker inte om henne, hon tycker inte om mig ungefär, inte svårare än så. Men han sa igår på presskonferensen att vi kommer skicka, om det var, nu minns jag inte om det var 400 eller 4000 ventilators från FEMA, federala regeringen då, för att hjälpa Michigan. Så att det är inte att han underhåller dem hjälp, utan det är bara ordbråk. Det är liksom sånt som man inte ska fastna på när Trump liksom käftar, utan han hjälper och han ställer upp för alla delstater, och han är hela USAs president. Det är viktigt att komma ihåg. Men sen, det finns problem också i inställningen till det här med lockdowns och sånt här. Jag menar, det här bryter ju väldigt mycket mot republikanska principer om att regeringen ska vara svag och att yttrandefriheten är viktig och liksom rätten att samlas och träffas. Det står ju till och med i konstitutionen om de här sakerna. Rätten att samlas får inte inskränkas. Och Floridas guvernör, republikan Ron DeSantis, han följer inte rekommendationerna som Vita huset har gett. Alltså att man ska ha stay-at-home orders. Alltså det är delstaterna själva som bestämmer. Så är det i din delstat Vermont och så är det alla andra delstater. Men han, Ron DeSantis då, guvernören i Florida, han vill inte på något sätt, han tycker inte att man ska ha stay-home orders. Och vad man kan se, vad jag har läst i alla fall, det är att äldre i Florida, de blir smittade, tyvärr.
Ja, och de här stay home orders förresten, vi har ju en stay home order. En order, det är ju en beordring, och det låter ju väldigt allvarligt, va? Men när man väl tittar på den här finstilta texten i den här orden, så står det ju rakt ut att egentligen är det bara en rekommendation, ni kan egentligen gå ut och göra vad ni vill, vi tänker inte göra någonting åt det, och polisen kan inte sätta stopp för vad ni gör. Allt är egentligen bara en rekommendation. Så en order är ingen order. Det finns inga konsekvenser om man går ut och bryter mot den. Va? Den har ju inga liksom tänder helt enkelt. Va? Då är den ganska oduglig. Va? De kallar den för en order för att det ska låta allvarligare. Det är ungefär allt.
Jaha, okej. Okay. Så det är inte samma konsekvenser i USA som till exempel i Frankrike eller i Spanien om du går ut?
Det beror ju på vilken delstat du är i. Kalifornien har ju mycket... I Kalifornien, nu kommer jag inte exakt ihåg. Jag måste gå in och kolla upp detaljerna. Men i Kalifornien så tror jag det kan bli arresterad. Det kan bli böter. De har hårdare konsekvenser. Så att allt beror ju på vilken delstat. Man kan inte prata om USA generellt att alla gör samma sak, utan delstaten som du nämnde har ju då sin egen order eller sin egna rekommendationer, va? Och de får även verkställa det på olika sätt och ge konsekvenser på olika sätt. Så att allt beror på vilken delstat vi pratar om. Så det är så det funkar, va? Men i Vermont här i alla fall där jag bor, så är det en order som inte har någon form av konsekvens. Det är i alla fall så som de beslutar att de skulle göra. Man hoppas helt enkelt på att folk ska samarbeta, och det gör folk. Jag måste säga att jag är ute och kör bil ibland, jag bara hoppar in i bilen och går inte ut någonstans, vi bara tar en sväng någonstans, och det är helt dött alltså. Det är väldigt få bilar ute.
Men just det här med lockdowns och sånt, det verkar funka. Jag läste en artikel i New York Times dock. De är inga vänner till Donald Trump, men de skrev så här. Och det var en artikel från den 30 mars, alltså i förrgår. Restrictions are slowing coronavirus infections. Och sen skriver man där då att Donald Trump, han spelar upp det här med att han ville egentligen öppna USA igen till påsk. Men nu har han insett att det här med lockdown funkar ungefär. Och så. Så att nu blir det fortsatt stay home orders ända till slutet av april, minst i alla fall. Så att det verkar verkar finnas forskning som jag var inne på tidigare som visar att det här fungerar. Det är så här man stoppar ett virus och hämmar och sådär. Men jag skulle vilja ta upp en sak till också. Det var att jag hörde på, om det var presskonferensen igår eller före det, att nu producerar man verkligen. Alltså man har börjat komma igång med proverna, testa liksom för coronavirus. Det är inte klart överallt, alla delstater har det inte, men det testas 100 000 om dagen, gör det faktiskt fortfarande. Och man har kommit igång med produktion av ansiktsmasker, och det pratar om att man kanske ska börja rekommendera ansiktsmasker i högre grad också. Och jag får känslan av, jag menar, det finns ju uppdateringar här i Sverige också hela tiden, men jag får ändå känslan av att i USA så är man mer alerta. Man är mer alert med ny forskning, och man är mer alert när det gäller att på något sätt komma med innovativa lösningar och sådana saker. Det är känslan jag får. Sen är Sverige också innovativa på så vis att vi har de minst hårda reglerna när det gäller det här i hela Europa. Men alltså, du förstår min poäng. Alltså, du som är både svensk och amerikan så att säga, håller du med om att, tycker du att USA agerar mer innovativt än Sverige?
Ja, jag tror vi nämnde det igår, och det kan man understryka idag med, va? Att amerikaner har generellt ett mindre tillit till att staten ska lösa allting, utan man inser att lokala företag, större företag, den privata sektorn, välgörenhetssektorn, det finns mycket, innovationen finns där. Staten har en roll, men den är begränsad. Och i Sverige tror jag mycket, man i princip sätter sig ner och väntar på att staten ska lösa, vilka staten nu är, eller hur? Så man väntar sig där, och det är just det vi ser nu. Jag såg en intervju med Ford, en representant för Ford igår i tv. Och han pratar just om att Ford har just nu lagt om en enormt stor produktion i Ford-fabriker i Michigan, där de ska börja producera då. De håller på just nu att massproducera, jag vet inte hur många, 10 000-tals, de ska producera 100 000-tals över de närmsta månaderna, ventilatorer, va? Och det gjorde de ju helt frivilligt, för Ford har ju sagt att vi är patrioter, vi kommer att producera ventilatorer, vi behöver inte producera så mycket bilar just nu därför att det är viktigare med ventilatorer. Och de samarbetar med något företag nere i Florida någonstans för att de skulle då göra för att produktionen skulle fungera helt rätt. Va? Och det var ju ingenting som staten, som Trump hade då framtvingat, utan det var Ford och några mindre företag som tillverkar ventilatorer nere i Florida. Och Ford hade då liksom kontaktat varann och samarbetat i bakgrunden. Naturligtvis är då Trump informerad vad som pågår, va? Men det var inte då staten som hade kommit upp med den lösningen, utan det var Ford som hade kommit fram till att för några veckor sedan eller två hade kommit fram till att vi kan göra saker och ting på egen hand utan att få direktiv av staten, och sen bara informerar vi Trump om vad som pågår, va? Så mycket sånt här pågår just nu, och det är just den innovationen, och framförallt den här, vad ska man säga, den här jävlaranamma, och det här, vad ska man säga, man vill vara del av en lösning på ett sätt som jag tror inte riktigt finns i Sverige. Nu har jag ju sett väldigt bra saker i Sverige, att man börjar göra vissa saker, va? Ah, ja. Men det är mindre skala, och jag tror att det är mindre energi och, vad ska man säga, handlingskraft med det. För det är återigen, jag tror att man väntar på att staten ska ta hand om det. I USA har man inte den tilltron.
Det bästa exemplet som konkret visade, det var på presskonferensen igår när Trump sa så här att många beslut låter helt enkelt guvernören att sköta. Vi finns där för att backa upp och hjälpa till, men de fattar beslut över sina delstater. Jag menar, det skulle man aldrig kunna säga i Sverige. Ja, men vi låter kommunerna och landstingen styra upp där och staten står bara på sidan om ungefär. Det hade inte funkat i Sverige. Så jag menar, där har vi det konkreta exemplet på, alltså, att Sverige är ett land som styrs mycket mer uppifrån och ner, medan USA är ett land som generellt ändå styrs ner från upp, och längst upp så dirigerar man bara och på något sätt samordnar och sådana saker.
Och jag tänkte nämna, det var faktiskt någonting som jag nämnde i någon podd för bara 3-4 år sedan innan Trump var på gång att bli president, när jag nämnde att folk sa att han blir en fascist, han blir en liksom en diktator och så vidare. Jag sa redan då att absolut inte, Trump har noll intresse av att centralisera makten. Tvärtom, Trump vill decentralisera makten. Jag gav ett exempel på att Trump vill decentralisera skolorna mer. Han vill göra, även om de är decentraliserade, så vill han göra ännu mer decentralisering av skolorna. Att skolorna ska då bli ännu mer lokala och delstatliga för att de vet bäst på lokalnivå hur skolor ska hanteras. Naturligtvis med staten då som en bakomliggande då resurs. Så att Trump vill decentralisera och ge över makten till lokala myndigheter, kommuner och till guvernörer är för mig en fullständigt, vad ska man säga, naturlig del av hur han agerar. Och tyvärr så begriper inte svensk media sånt där. För enligt svensk media då så ska ju Trump då vara en slags diktator som där då är maktgalen och inte och är micromanaging allting. Men det gör han ju inte, va? För att Trump har ju då, det är viktigt att nämna, Trump har ju då varit väldigt framgångsrik företagare, va? Finns inte en framgångsrik företagare i världen som kan genom, vad ska man säga, total centralisering och micromanagement lyckas driva ett företag. Det går inte att göra det helt enkelt. Nej. Utan framgångsrika företagare delegerar ansvar till andra som man litar på.
Verkligen. Som allra sista sak så tänkte jag nämna, vi pratar om journalister och sådana saker i Sverige, och jag tror att svenska journalister är väldigt inspirerade av amerikanska vänsterjournalister. Och vänsterjournalister, vi har Jim Acosta som vi nämnde, men de är ju väldigt så här, de vill politisera allt. Och ett exempel på det såg jag, jag tror jag såg det igår eller förrgår, men det var i alla fall 60 Minutes från Australien då, som har gjort ett inslag då såklart om coronaviruset och Kina. De har ju väldigt långa relationer, långa band till Kina och Australien. Och då intervjuar man en kvinna från New York, en liberal kvinna, som hon sa att hon hade varit rådgivare till den här filmen, spelfilmen Contagion som kom 2011 och som handlar om ett typ ett virusutbrott. Och hon sa att den här katastrofen i Wuhan, det var Xi Jinpings fel, sa hon. Och det lät ju jättevettigt, att, för det var han. Och hon förklarade att han lät, trots att man i Kina visste vad som hände, så lät man 5 miljoner kineser resa därifrån och åka ut i världen. Och man borde ha stängt ner långt tidigare om man hade varit ansvarsfulla. Och det lät vettigt, tyckte jag. Sen kom hon in på oss och sa att det är två personers fel. Ja, okej, två personer. Det är Xi Jinping, okej, och så är det Donald Trumps fel.
Ja, visst.
Så jag menar, från Xi Jinping till Donald Trump, var kom det ifrån? Ingen annan skulle ha gjort en sån analys, men det här är en liberal person i New York, och så sa han så här att han har gjort så mycket fel, och han avfärdade det här i början. Alltså i början, jag menar ju så här att Trump avfärdade det inte, utan han ville lugna. Det är bara en sån här situation, sa han då, men det var inte för att avfärda faran. Han hade redan gjort ett inreseförbud mot Kina, utan det var för att lugna allmänheten så att man inte skulle få panik. Men hon drar in sådana saker som exempel på att han inte agerade, och sen säger hon då att när jag gav råd till den här filmen Contagion då, så vi gjorde en misskalkulering. Vi trodde att vår regering, för det är så den framställs i filmen, regeringen kommer att styra upp och rädda situationen, att den skulle vara på god, att den skulle vara på våran sida. Men i verkligheten så är det inte så, och då menar du att Trump är ju inte på folkets sida i det här. Så att, jag menar, här har vi ett exempel på en sån här vänsterliberal, jag vet inte om hon var journalist faktiskt, men alltså en vänsterliberal person, och det är sådana som påverkar journalisterna i Sverige. Det var dit jag vill komma.
Ja, absolut. Jag tänkte också nämna då, på tal om journalister, för att återgå till det här med Bill de Blasio som jag pratade om, att till och med CNN hade uppmärksammade då, ifrågasatte hur Bill, om Bill de Blasio för New York City hade agerat ansvaret, och CNN konstaterade en intervju med de Blasio och pressade honom kring det, där de sa att du kanske var lite oansvarig i det här, att signalpolitiken som du sände ut när du sa att det finns inget att oroa sig för, beter som normalt, har inte varit speciellt bra. Och det här är också typiskt, vad ska man säga, vänsterliberalt. Han tog inget ansvar själv. Han började slingra sig direkt. Att vi ska inte, och jag tror du nämnde det i en tidigare podd i förbifarten, där du sa att då Bill de Blasio då i princip sa att vi ska inte prata om det som har hänt. Nu ska vi se på framtiden ungefär. Så att han ville inte ta något ansvar för att det han hade gjort eller inte gjort däremot hade förmodligen varit väldigt skadligt. Va? Och det visar ju det här att man är inte intresserad av att på något sätt granska sig själv och sitt eget bemötande. Däremot är Bill de Blasio expert på att kritisera Trumps beteende. Va? Men när det kom någonting som han själv hade gjort som var väldigt oansvarigt, då vill han helt bara liksom shake it off.
Precis. Ja, men det är ju det här som är så störande med de här liberalerna, oavsett om de är i USA eller i Sverige, att visst, det är helt okej, tycker jag, att peka finger mot Trump om han gör fel, men man måste också kunna ha självkritik, och det är det de inte
exakt
har.
Exakt. Det är precis det min poäng i det hela med. Mm.
Ja, okej, men vad bra, då har vi fått en uppdatering, och ja, tack Björn.
Tack så mycket.
Det var avsnitt 1068 av amerikanska nyhetsanalyser, Sveriges enda konservativa USA-podd, som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0, alltså 070 30 28 95 0, eller genom att via hemsidan usapool.blogspot.com stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Det var allt för idag, tack för att ni har lyssnat. Thank you.